Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkommen till Lägg ut, Expressens mediepodd med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alsedén och är redaktionschef.
Igår grillade han sin högsta chef, SVTs vd Hanna Stjärne, i succéprogrammet 30 minuter.
Vi fanns på 27 platser när jag började.
Vi bara håller oss, för jag är lite intresserad av just det. Ja, men ett ögonblick bara, för vi håller oss till det här med er mätning av anställda med utländsk bakgrund. Varför har det varit viktigt att mäta det, men inte viktigt att mäta hur det ser ut med politiska värderingar?
Vi har tittat på, finns det personer som har en annan bakgrund, mer kompetens som vi skulle kunna riskera att missa? Så när vi har rekryterat så har det varit just utifrån kompetens och erfarenhet.
Men hade inte samma argument kunnat användas för att mäta, jag menar, finns det kompetenser som vi missar när det gäller politiska värderingar och syn på samhället?
Men om jag är väldigt tydlig då, om jag tar exemplet som jag är på väg att berätta om vår lokala journalistik. När vi till exempel, vi har öppnat en redaktion i Södertälje.
Sen gick han ut på krogen och tog sig ett glas eller två. Välkommen till Lägg ut, Anders Holmberg.
Tack så mycket.
Firar du intervjun eller vad gjorde du egentligen? Jag har källuppgift att du var ute och slog runt igår.
Ja, det la vi ju upp på sociala medier. Det var mass research. Nej, men jag var ute med Lars Eijsjö och Moa Golster som är de övriga två i 30 minuter kärnan och tog, som du sa, ett glas eller möjligen två och käkade italienskt. Det var fantastiskt.
Ja, ni har ju en väldigt stark säsong bakom er och programmet har ju hyllats både från höger till vänster kan man säga och blivit väldigt uppskattat. Och den här finalen då med SVTs högsta chef, hur kändes det?
Ja, men det kändes väl bra. Hanna Stjärne, vår vd, det är ju lite speciellt, det får man då erkänna, att intervjua sin egen chef. Och det var en del människor på Twitter och sådär som var ytterst tveksamma till att en SVT-medarbetare skulle intervjua sin chef. Men och att det skulle bli mjukt och så, och inte vassa kritiska frågor. Men då fattar man, tror jag, inte riktigt hur public service fungerar, och att det verkligen inte är en verksamhet som andra, utan det här är ju en del av det som är speciellt med public service, att vi verkligen försöker verka för att vara helt oberoende från allt. Och det gäller också att kunna granska allt, och det gäller även vår egen verksamhet och våra egna chefer.
Men Karin, du har tidigare anfört att SVT borde ta in ett externt produktionsbolag och göra ett mediegranskande magasin. Tyckte du att Anders Holmberg här visade att SVT kan sköta det här själv?
Jag tror det vore bra med ett specialiserat magasin också, men jag tyckte att Anders verkligen gav Hanna Stjärne en tuff match igår. Jag tyckte att Hanna Stjärne hon är väldigt professionell och skicklig, men det kändes som att hon också kom in i ett hörn där hon lät väldigt mycket som en politiker och var väldigt undanglidande.
Ja, det var ju passande att Anders fick avsluta sin säsong i glans, så att säga, med sitt signum att fokusera på att hon inte svarade på frågan.
Och jag tyckte hon kändes lite nervös faktiskt. Var det något du upplevde, Anders?
Jag är väldigt försiktig med att recensera.
Just det, du är så här superproffsig.
Mina gästers uppträdande och sådär. Och hur hon kände, det vet jag inte. Jag tyckte nog inte, det kändes inte som att hon var nervös innan. Och vi hade ett väldigt trevligt samtal efteråt.
Och, och ni hade en tydlig plan inför att ni skulle prata om mångfald vad gäller bakgrund och etnicitet och sen kopplar det till att man inte bryr sig om mångfalden vad gäller politiska värderingar. Har ni skissat upp det på en whiteboard tidigt? Och hur gick det till innan?
Nej, inte på någon whiteboard. Nej, men vi tyckte väl att det var spännande. Det pratas ju väldigt mycket om behovet. Jag tror att det gäller på många redaktioner, behovet av att få in fler perspektiv och mångfald i idéer och bakgrund och sådär. Och sen så kokar det ner, i alla fall på SVT har det kokat ner ganska mycket de senaste åren till att man just har mätt utländsk bakgrund, som ju absolut är en del av det där, kan vara en del av de där perspektiven. Men, Men det finns ju en massa andra som man då inte mäter, kanske för att det är svårare att mäta och så, eller för att det är känsligt, det vet jag inte. Och då kan det ju vara sånt som politiska värderingar, om man är arbetarklass eller har småföretagarbakgrund eller så, som ju också kan påverka vad man tycker är viktig och bra journalistik och hur man ser på samhället och så. Så att vi ville väl kolla lite grann varför SVT fokuserar på en form av perspektiv och mångfald och kanske inte så mycket på andra.
Där tyckte inte jag att du fick ett riktigt svar. Du försökte ju verkligen, men Hanna Stjärne ville inte riktigt svara varför det då inte var intressant att kolla på att 70% som jobbar på SVT sympatiserar med de rödgröna.
Enligt Kent Asps gamla undersökning från 2011.
Ja, den är gammal, men man då tittar väldigt mycket på var man är född eller var ens föräldrar är födda då. Eller kände du att du fick svar? För du sa ju, jag tror att jag förstår, sa du till slut efter att ha pressat henne många gånger.
Jag känner nog att jag, det var kanske att ta i att jag helt känner att jag förstår. Jag tyckte nog kanske inte att jag nådde fram där och att jag så här i efterhand känner att jag kanske skulle ha ändå fortsatt att fråga lite till.
Hon sa ju för sig att journalistiken är en profession, att det är ett hantverk, att det då inte underförstått är viktigt vad man själv har för politiska sympatier. Så det sa hon ju ändå. Men hade SVT slutat att mäta etnisk bakgrund eller var man är född? Jag förstod inte. De följer siffran, men ja, det var lite
oklart. Det var en nyhet för mig i sådana fall. Och det finns det i alla fall så att vi fortfarande talar om detta och redovisar siffror och så på vår intern webb. Så att, men om Hanna säger att vi inte längre räknar så kanske vi inte gör det. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det är med det där.
Utrikesbyrån solserade ju veckan med att man levererat en grym säsong och krossat alla mål om representation och mångfald. Mer än 30% mångfald, 45% kvinnor i studion, la Utrikesbyrån ut tidigare veckan.
Ja, på det, Facebook. Ja. Det var Sam Kapadia som la ut det, tror jag. Mm. Räknar ni så också vad gäller 30 minuter, att ni kartlägger etnicitet och kön och så bland gästerna?
Det gör vi inte. Vi har ju väldigt, det är ganska enkelt, vi har bara 15 gäster på en säsong liksom, så att det, man ser ganska tydligt på våran whiteboard som Magnus pratade om liksom hur fördelningen ser ut om man nu vill räkna. Det vi har tror jag någon gång nämnt, det är andelen kvinnor och män, men och där har det varit något fler kvinnor än män den här säsongen, men vi har inte funderat över etnicitet, nej. Alltså, ja.
Hur har ni lätt att få makthavare till studion? Hur ser det ut med det där?
Nej, det har varit ganska, alltså det har varit olika. En del kommer gladeligen vet jag inte, men de kommer i alla fall. Men andra har varit väldigt svårt. Ett sånt tycker jag är ett anmärkningsvärt exempel, det är att vi har i över ett års tid i princip varje vecka bjudit in högsta ledningen för Folkhälsomyndigheten, och de har inte kommit, och de har meddelat att de kommer inte komma, och de vill inte medverka i den här typen av program. De vill bara medverka i kortare nyhetsintervjuer, vilket de ju gör mycket. Men jag tycker kanske att med en sån här stor fråga som har påverkat oss, ja, men medborgare så mycket och våra liv så mycket och så tycker jag kanske att det skulle vara en poäng att makthavare i form av myndighetsledning för Folkhälsomyndigheten också skulle ställa upp på en lite längre intervju. Jag tycker det är jättetråkigt att de har haft den inställningen.
Vad tror du att de fruktar? För det kan ju inte vara tidsbrist med tanke på att de är med på så många andra presskonferenser och ofta med i Aktuellt och annat.
Ja, men det är svårt för mig att svara på. Jag vet inte om det är att de... Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
Men vad skulle hända om... Hanna Stjärne sa inte det igår, men det var din slutsats. Vad skulle hända om någon sa... jag vill inte svara på den frågan, eller jag kan inte svara på den frågan. Skulle du nöja dig med det då? Istället för att glida undan eller börja prata om annat eller ta upp gamla talespunkter?
Ja, men det skulle jag väl nöja mig med, tror jag. Jag skulle väl fråga varför de inte vill svara på frågan. Eller varför de inte kan svara på frågan. Och sen skulle jag väl försöka få svar på det då.
Jag är inte helt säker på att Anders Holmberg skulle nöja sig.
Men Anders, du är ju ett ärkeproff som varit med så himla länge. Men inför valet 2018 när du ledde partiledarutfrågningarna så hade ju Expressen en spännande rubrik med dig. Och den löd så här. SVT-profilen om valprogrammet, citat. Det var kräkkänslor rakt igenom. Men det här var inget du kände igår inför intervjun med Hanna Stjärne.
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det var, men det är ju något helt, alltså. Det var nog ändå så. Jag ska bara kort beskriva, liksom det är ju här. I de flesta program så sitter man ju liksom, så man gör dem vecka in och vecka ut och man jobbar med sin redaktion och sådär. Här var ändå känslan när jag kom in till jobbet där den dagen när det här skulle börja, så var det liksom, kändes det som för mig 100 pers i studion som sysslade med en jäkla massa olika grejer, och det var stort och det var storslaget och det är ett val, det är det viktigaste vi har i demokratin, och så ska då känner man ju helt plötsligt att jag kände ett enormt ansvar, helt enkelt, att här gäller det att leverera och försöka göra någonting bra och så, och det kräkkänsla var kanske att ta i, men då blev jag faktiskt nervös. Ja, det blev jag. Ja.
Ja, men det var, tyckte jag, storsint av det att du bjussade på det citatet till oss.
70% var det som röstade på de rödgröna i den här Kent-Asenberg-mätningen. Jag vet att du berättar för Anna Friberg, Expressens intervjuare, att du inte röstar alls. Det skulle inte gå, säger du, i din roll.
Ja, nej, men så är det ju. Sen ett antal val tillbaka så har jag valt att jag går och liksom hedrar processen och lägger en blank röst. Men skulle inte gå över att ta i. Det är ingenting jag liksom driver att journalister i allmänhet inte ska göra. Det här är ett högst personligt val från min sida, eftersom jag kände att det blev liksom konstigt att jag ena veckan ska sitta och ställa kritiska frågor och granska de här personerna. Och sen nästa vecka ska jag gå och lägga min röst på någon av dem. Det, jag vet inte, för mig blev det lite, det funkade inte för mig, helt enkelt.
Vilket parti röstar du på senast du röstade?
Vilken rolig fråga. Nästa fråga. Det vill jag inte svara på. Det kan jag inte.
Varför vill du inte svara på frågan? Jag skojar.
Men Anders, stort tack för att du var med och lägga ut och berätta hur det var att grilla vd Hanna Stjärne. Vi ser fram emot nästa säsong.
Tack själva.
Tack.
God jul.
Magnus, kan inte du ringa Sveriges Radio och be dem skicka hit en sån där, vad heter det? Agil coach. Det verkar ändå liksom mysigt och mjukt på något sätt.
Du tycker vi behöver det?
Ja, eller kanske ännu hellre en liksom taktil coach. Någon sån där som kommer med avslappnande massage eller något sånt. Den här hösten och vintern, det har ju varit många känsliga och offensiva publiceringar och debatt om Expressen och våra grejer. Både mycket uppskattning för bra saker och också kritik, ibland rättmätig. Men det har gått liksom slag i slag i flera månader nu. Hörde du medierna i lördags eller?
Ja, det var av 6 inslag och telegram, 3 inslag och 3 telegram, så var det ett som inte handlade om Expressen, och det var någonting kring något EU-beslut.
Ja, någon moms. Det var det enda som inte handlade om Expressen. Och det var faktiskt nästan likadant i Publicistklubbens tillbakablick på året. Förra veckan i den debatten, Expressen var årets bästa och årets sämsta, hit och dit. Expressens journalistik togs upp hela tiden.
Ja, precis. Jenny Strindlöf i Malmö var årets journalist enligt vissa, och Kristoffer Brask i Stockholm var årets chef. Och, samtidigt var det då hård kritik mot publiceringen om Dumle och... Så att det var...
Ja, och hanteringen efter det här reportaget om den försvunna flickan i Linköping. Mm. Så att det var verkligen precis mitt i centrum. Och det är ju lite det som är att det är liksom roligt och spännande att vara på en redaktion som Expressen. Att man är mitt där det händer hela tiden. Men ibland är det ju också mindre roligt förstås att vara det mediehuset. Och man ska säga att de flesta mediehus hamnar ju ofrivilligt i offentlighetens ljus då och då. Och SR har ju haft sin beskärda del den senaste åren med islamistskandalen och uppropet mot rasism och mums ätandet på Ekot. Och vad var det, Aftonbladet, de hade ju sin grej under MeToo om sexistisk redaktionskultur, och DN hade sin frysbox back in the day.
Så att, SVT Online har ju varit hårt granskade,
just det,
av tidningsjournalisten främst.
Just det, så ibland hamnar man där, och även granskarna ska ju granskas, och det är som det ska.
Expressen har ju granskat Bulletin jättehårt med ljudfiler, och vi avslöjde också genom Leif Brännström en rad saker kring Metro på sluttampen innan.
Ja, så det är jätteviktigt att även vi granskas och synas i sömmarna. Men det har ju varit speciellt de senaste veckorna att ta del av dagens ETCs artiklar om den till nu fram tills, ja, bara häromdagen Expressen anställda reportern Frida Sundqvist. Hon har ju först anonymt och sedan med namn och bild gått ut med olika anklagelser och kritik mot Expressen. Och Frida Sundqvist har också själv gått ut med att hon har fått avsked från tidningen. Hela den här situationen är ju väldigt, väldigt ovanlig och beklaglig för den enskilda reportern förstås, men också för alla som jobbar här, som får se sin arbetsplats i ett väldigt negativt sammanhang. Och det har ju varit en del surr på Twitter att vi borde prata om det här i podden, och vi har hittills inte gjort det, och det är inte för att vi inte skulle våga eller för att vi håller med om bilden som målas upp. Utan det handlar ju helt enkelt om att det här, att det är en så stor styrkeskillnad mellan en enskild anställd och en arbetsgivare, att det faktiskt vore oetiskt att ge sig in i en öppen dispyt. Utan när det gäller liksom personalärenden så måste man vara professionell och tillbakadragen. Men det här handlar faktiskt om trygghet också för alla andra som jobbar på tidningen. Inte bara för den personen som är i konflikt med företaget. För att om någon av alla de som jobbar hos oss blir en del av ett personalärende någon gång, då ska man känna sig trygg med att man inte blir ett öppet samtalsämne, varken på redaktionen eller i andra medier. Så det är faktiskt en del av att man ibland måste svara väldigt kortfattat, som kan uppfattas som hårt, eller inte svara alls, eller att man inte kan säga allt. Och det får man liksom tugga i sig lite som ledning på ett företag. Men det finns faktiskt några generella och rätt allvarliga saker som jag tycker måste bemötas i den mediebevakning som har varit, och inte bara i dagens ETC utan även återgiven i andra medier. Och det är ju, för det första, blir man straffad på Expressen för att man framför kritik mot arbetsgivaren, mot publicistiken eller mot ledarskapet? Och där är svaret nej. Tvärtom så är ju kanske särskilt en journalistisk arbetsplats helt beroende av engagerade medarbetare som vill diskutera och vill kritisera det vi gör. Och hur vi gör det. Så vi har försökt öppna ännu fler forum för detta de senaste åren. Och för det andra, efterforskar Expressen källor? Nej, det gör vi inte. Varje dag hör ju tipsare och ibland visselblåsare av sig till vår redaktion där ju flera av landets absolut främsta granskare jobbar. Jag känner nästan inte att jag behöver säga mer om det, för att det är så självklart för en mediearbetsplats. Och för det tredje då, tar inte Expressens ledning seriöst på uppgifter eller rykten av våra medarbetare? Ja, självklart gör vi det. Jag har ändå varit ställföreträdande utgivare nu i 7, snart 8 år. Och faktiskt suttit i rummen där i princip alla redaktionella och publicistiska kriser och situationer har avhandlats. Och för mig att ta del av sådana här svepande anklagelser och påstående, det blir nästan som att läsa en saga om Expressen, byggd på myter, byggd på desinformation och faktiskt i delar också ren smutskastning. I verkligheten jobbar vi otroligt tätt med Bonnier News HR-avdelning med all den kunskap och erfarenhet som de har. Vi har egna rutiner för att det ska gå professionellt och rätt till. Så det där vill jag verkligen bara så bestämt tillbakavisa. Och jag inser förstås att sådana här betygelser från chef som jag, liksom, det kan man vifta bort, det kanske inte känns så trovärdigt, det är klart att jag vill försvara min arbetsplats och så. Och man blir alltid lite så här David mot Goliat i sådana här sitt berättelse och då är man då förstås den stora jätten som man inte håller på. Men det får väl vara så då, jag känner ändå att jag vill ha det här sagt. Men ja... Magnus, nu ska jag snart släppa in dig. För Dagens ETC har inte bara rapporterat om det här personalärendet utan också gjort en stor granskning av Expressens arbetskultur då och nu, men mest då. Och man har intervjuat ett 40-tal tidiga medarbetare ända från 20 år tillbaka i tiden, enligt reportern Kristoffer Röstlund. Och det är faktiskt så att det här spelas in på torsdag förmiddag så har inte Dagens ETC publicerat granskningen än. Men Expressens chefredaktör Claes Granström har fått ett ganska omfattande batteri med frågor. Så vi vet hyfsat väl vad reportaget handlar om, hoppas vi. Annars så får vi väl slänga den här inspelningen och börja om. Men låter det här som en plan, Magnus? Att vi pratar om arbetsmiljögranskningen? Vi testar. Ja, det är inte lätt det här, men vi ska göra vårt bästa. Kristoffer Röstlund har ju vissa saker gemensamt med Daniel Nylén på Stoppa pressarna, och då tänker jag främst på det suggestiva, vad ska man säga, inspirerade språket. Han målar upp en bild med framförallt då tidiga medarbetare från 2 decennier tillbaka av ett terrorvälde på redaktionen där människor går runt och kräks och gråter och blir utskällda inför öppen ridå och är livrädda. I en fråga till Claes Granström talar han om en citat cocktail av terror under styret av tidigare chefredaktör Thomas Mattsson. Där du, Magnus, var en inflytelserik chef och jag också för den delen. Vad tänker du om den där cocktailen, Magnus?
Ja, att det är ett slagkraftigt uttryck som väl är värdigt en granskning av en klassisk kvällstidning som Expressen har varit under så många årtionden nu.
Verkligen, men om vi nu går tillbaka då, kanske inte 20 år i tiden, det blir nästan lite för mycket för oss, men om vi säger 15 år, ja, då, för det var då du började som redaktionschef, eller hur?
Ja, precis. Då fick 4 chefer kring nyhetsdesken byta tjänster efter en rad tveksamma publiceringar. Mikael Persbrandt-publiceringen, Sven-Erik Magnusson-publiceringen som en del känner till då. Det var felaktiga uppgifter.
Ja, jag hade faktiskt precis blivit anställd på Expressen då och minns att jag var på ett stormöte på redaktionen och Otto Sjöberg meddelade att de här cheferna skulle få byta tjänster och alla tappade hakan och det var väldigt speciell stämning. Och Expressen var ju då på en ganska mörk plats. Det var ju väldigt mycket tuff och negativ publicitet runt då. Persbrandt
publiceringen. Ja, det var framförallt en helt annan produkt. Det var en klassisk kvällstidning med mycket nöjesjournalistik, mycket dokusåpor, Robinson, Farmen, och man sålde mycket tidningar på löpsedlarna. Och det var löpsedlar med spännande ord som fick folk att köpa tidningen en gång eller ett par gånger i veckan, och så drev man en väldigt stor upplaga genom det. Ja, men det var inte alls den här politik satsningen man har sett under de år som har följt och undersökande journalistik och utrikesjournalistik.
Det var något helt annat, men just den där offensiva dokusåpa-journalistiken räddade Expressen ekonomiskt då, som var ganska illa ute.
Under ledning av Otto Sjöberg då, som kom från Aftonbladet Nöje tidigare.
Ja, och det hade ju också ett pris i form av negativa effekter på varumärket som har suttit i länge. Mm.
Så julen för 15 år sedan så blev jag och Vivica Hansson, som nu då sedan många år är programdirektör för Nyheter och Samhälle på TV4, redaktionschef på Expressen.
Mm. Och sen blev vi Thomas Mattsson, chefredaktör med ett nytt uppdrag kan man säga, att faktiskt ta upp kampen med Aftonbladet på nätet, att helrenovera tidningen. Mm. Och det har ju varit helt otroliga liksom 10-15 år. Expressen har gått från den här nischade kvällstidningen som var illa ute till att idag ha liksom hämtat in väldigt mycket av Aftonbladets position. Och där vi idag har ett helt annat utbud av vad vi gör.
Nyheter på nätet var ju Aftonbladet tidigare. Många hade ju Aftonbladet.se som startsida. Jag tror att man hade även i mobilerna kom sen så där framåt 80% av nyheter i mobilen marknaden och Expressen 20. Nu är det ju 51-49 eller något liknande.
Ja, och under den här tiden har vi också startat en tv-redaktion från scratch och vi har börjat en analysavdelning. Alltså vi har gjort så mycket saker.
Att det här är ju en väldigt lång period och när då jag blev redaktionschef så var Jan Helin redaktionschef på Aftonbladet. Alltså det var innan han blev chefredaktör. Sen var jag chefredaktör länge och sen känns det som ganska länge sedan han var det. Och jag tror att de har haft 6 eller 7 redaktionschefer under den här perioden. Camilla Nordström och Marcus Gustafsson och Robin Govik och nu är det Karin Schmidt.
Men du har hängt i och du har ju varit mitt i...
Sorry, men suck.
Nej, men du har ju varit mitt i stormans öga här med ett uppdrag att vara bäst hela tiden.
Ja, men det har ju varit uppdraget och det tror jag att alla har känt. Och inte bara bäst utan först och mest. Och man får säga att ha stor respekt för de upplevelser och man kanske inte säger upplevelse bara, utan även den fakta som redovisas i frågor till Claes Granström nu kring arbetsmiljö förr och nu på Expressen. Att det är många som har jobbat otroligt hårt. Jag kan inte tala för andra redaktioner, men, och jag har inte varit med ända sedan 1944 på Expressen. Man skulle gissa att det är mellan 2008 och 2018. Så mycket har det inte jobbats på Expressen någonsin, tror jag. Och en del har ju varit kvar i den här perioden och firat framgångar och fått fina titlar och kanske fått höga löner eller vunnit priser eller fått resa jobbet till platser man annars aldrig skulle komma till. Men en del andra, det är 100 personer ungefär som passerar genom Expressen varje år, Karin. Visst är det så?
Ja, ungefär så man räknar. Praktikanter, pensionsavgångar, vikarier, nya som börjar. Så att om man tittar tillbaka 15 år tillbaka i tiden så är det ju tusentals människor som har passerat här. Bland dem finns det uppenbarligen personer som har varit missnöjda med Expressen, känt sig utsatta, tyckte att de pressats på för hårt. Mm.
Precis, sådana som säkert passerat igenom en kort stund och fått jobbat hårt, kanske inte trivts, men också säkert sådana som har varit med en lite längre period och inte upplevt framgången som lika positiv sett till hur helheten har känts.
Nej, och det är klart under så lång tid så förekommer det ju både arbetsmiljöproblem, medarbetare som är starkt kritiska till arbetsplatsen, chefer som inte har funkat. Det måste man ju vara ärlig med, att det har varit en tid med högt tempo, stora utmaningar och höga ambitioner. Och Expressen är ju en krävande verksamhet. Man jobbar dygnet runt, det är tidspress, det är svåra beslut som ska tas som får stora konsekvenser och man ansvarar ibland för medarbetare som befinner sig i krig eller andra farliga platser. Det är tufft, men det ska ju samtidigt vara en schysst arbetsplats, en ton som är respektfull och konstruktiv. Och du som har nu jobbat så himla länge, hur ser du tillbaka, Magnus, på den här tiden?
Jag tror att många som har varit här känner nog att vi har satt vår publik i främsta rummet och vår produkt, oavsett om det varit en tidning för eller en pushnotis i mobilerna. Det har handlat om vad levererar vi till tittaren eller läsaren, och att det har stundtals eller ofta, det beror nog på vem du frågar, varit på bekostnad av medarbetare.
Vi har ju en ganska god bild av hur det har sett ut. Vi har gjort medarbetarundersökningar under många år. Och den här liksom väldigt mörka bilden som målas i frågorna till Expressen från Dagens ETC, den har ju faktiskt inte riktigt avspeglat sig, inte ens när medarbetarundersökningarna gav sämre resultat än vad de gör idag. Det perspektivet vill jag ändå ge. Det är många på Expressen som har trivts både för 15 år sedan, för 10 år sedan, för 5 år sedan och idag trivs ju de allra flesta. Det har funnits utmaningar och problem, det har funnits ledarskap som har behövt få feedback, om man nu ska linda in det. Det har funnits och det har varit saker som inte varit bra, det har varit utmanande, man har startat nya avdelningar på kort tid och allt det där. Och sen samtidigt en otroligt sporrande och spännande arbetsmiljö som många har älskat att vara i. det måste man också påminna om.
Men nu är vi väl bäst i klassen i medarbetarundersökningarna, Karin?
Ja, vi har ju goda medarbetare, väldigt bra resultat. Var till exempel hur man känner sig behandlad av sin chef, när man 90% känner att de får stöd av sin närmaste chef när de behöver, att chefen leder gruppen på ett bra sätt. 90% känner sig respekterad av sina chefer och kollegor. Så att vi har ju väldigt bra resultat för Expressens chefer, som vi är otroligt stolta över. Och så speglar ju medarbetarundersökningen en i huvudsak god arbetsmiljö. För att det är ändå en anonym, professionell medarbetarundersökning som skickas ut varje år. Och där det finns här fritextsvar där man kan skriva precis vad man känner och tycker anonymt. Våra brister då fortfarande i medarbetarundersökning är att vi har utmaningar fortfarande vad gäller stress, återhämtning. Och det här är något som vi är väldigt medvetna om. Det är inga katastrofsiffror, men det kan absolut bli bättre. Vi vill ha upp dem på samma nöjdhetsgrad som vi ser vad gäller cheferna. Men arbetsmiljöarbetet har ju varit väldigt strukturerat i ganska många år nu. Och inte minst under MeToo hade vi en otrolig genomlysning och jobbade väldigt mycket med handlingsplaner, och det var samtal och det var grupper och ja, ett enormt arbete. Och jag måste säga att jag själv, om jag tänker på alla mina år här, vad har varit mina problem med arbetsmiljön? Ja, men det kanske har varit att ibland varit lite, så här, lite otrevligt. Liksom. Lite så här dålig ton ibland. Och det tycker jag har blivit väldigt mycket bättre.
Det har varit väldigt höga krav, och då finns det de som tack vare det har blivit ännu bättre journalister än vad de skulle bli och gjort kanske ännu större nytta för samhället. Och det finns också de som vi har tappat efter vägen, som inte upplevt det som att det har varit en nog kreativ miljö, att man inte hunnit bolla, att man ständigt har pressats hårt mot nästa dags tidning eller nästa avslöjande eller nästa pushnotis. Och när Expressen har varit som bäst under de här åren. Vi kan ta förra julen här med Dan Eliasson-avslöjandet. Och då är det så att jag vet att tipsen om att Dan Eliasson, som då var generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att han har sagt till svenska folket att ligg lågt och var hemma och sen själv dragit iväg till Las Palmas. I motsats till de andra, så under den julen så gjorde vi allt för att ta reda på om det var så här. Och då var det reporten Tia Mossige-Norheim, jobbade stenhårt här. Thomas Nordensköld från julledigheten, politisk reporter, kom med avgörande tips. Sanna Gustafsson satt som nyhetschef och roddade alltihopa. Och Kristoffer Sandberg flög från sitt julfirande i Paris ner till Las Palmas för att konfrontera Dan Eliasson. Och jag skickade säkert hundratals meddelanden i vårt Slack-system om hur vi skulle nå fram till det här. Och det gjorde vi, och det slutade med att Dan Eliasson till slut då, efter många år som kritiserad generaldirektör, då fick avgå. Då fungerar det ju som bäst i en liksom,
alla ger allt på en obekväm tidpunkt när andra inte pallar jobba.
Men det är ju det lagarbetet som är Expressen.
Verkligen.
Och det är 150 publiceringar per dag, och man ska alltid ha en första sida på tidningen som fortfarande säljs, som drar in mycket pengar, som då föder ny journalistik. Och då funkar det som bäst, och det är ju det positiva exemplet. Men sen naturligtvis under de här 15 åren, eller kanske speciellt de här 10 åren då, mellan 2008 och 2018, har det ställts orimliga krav? Ja, ibland. Eller kanske inte ibland. Till och med ofta. Jag har själv delat ut väldigt, väldigt mycket beröm. Men jag har också riktat för hård kritik. Och det är jag ledsen för och vill be om ursäkt för till de som har drabbats av den kritiken.
En stor sak när vi gjorde den här enorma genomlysningen av arbetsmiljön under MeToo, det var ju inte att det var sexism eller liksom massa MeToo-incidenter. Det var inte det som kom fram i alla de här samtalen, utan det som var den stora grejen då var just liksom en liksom sättet att ge feedback och tonen. Och jag minns en sak, det var att det var jättemånga som framförde att man inte hälsar på varandra på redaktion. Att det var så himla konstigt. Mm. Att man gick runt där som zombies och man pratade, man sa liksom inte hej. Utan alla bara gick in och jobbade.
Man borde skrivas artiklar.
Ja, precis. Och det minns jag att Thomas Mattsson var ganska förvånad över det där. För han hade inte tänkt på det själv. Och det var en period när han nästan blev helt paranoid och började gå runt och säga hej hela tiden. Hej, hej, goddag, goddag, hej, hej. För att han inte skulle för att han skulle bryta den där negativa kulturen då och se alla medarbetare och uppmuntra liksom vad ska man säga, en lite mer mänsklig kontakt medarbetare emellan, som faktiskt börjar med ett hej.
Man hinner inte hälsa i kvällstidningskriget. Men det finns ju ett uttryck som kallas kvällstidningskriget, och det är ju för att det var den här ständiga matchen mellan Expressen och Aftonbladet. Och för vem har bästa löpsedan? Vem har bästa första sidan? Det avgör försäljningen den dagen. Och det var också ett begränsat utrymme för när papperstidningen var främst. Man börjar med massa olika uppslag och olika reporter jagade olika nyheter, och sen en del föll ifrån och sen en del slog ut de andra, och till slut det allra mest spännande hamnar på första sidan. Och det är klart att det föder ju en kultur som är otroligt driven, för att alla vill att vi ska ha en så bra produkt som möjligt, och många vill själva vara på första sidan.
Ja, det är en tävlingskultur som sitter i väggarna och som till allra största del är positiv och inspirerande och gör det kul. Har också negativa aspekter som man får vara observant på.
Ja, man får också säga att väldigt många trivs här genom åren, och väldigt många har ju stannat väldigt länge. Vi har ju kvar tävlingskulturen fortfarande, och det är ju viktigt att vara först. Om man avslöjar en nyhet så får vi fler läsare och fler återkommer till oss. Så det är ju helt avgörande för att vi ska kunna ha så många anställda och fortsätta göra mycket journalistik. Och bara senaste året så har vi ju... Expressen var först med att Stefan Löfven avgår. Expressen var först med att Lars Vilks dog i den här hemska bilkraschen. Och Expressen var först med att rapparen Einar blev skjuten. Och det är ju... Hur blir Expressen först med alla de här nyheterna? Av alla medieaktörer i hela Sverige så är Expressen som berättar det här först och avslöjar de här sakerna. Och det kräver ju en ständig attention på vad händer runt om i Sverige? Hur kan vi få reda på det? Och hur kan vi så snabbt som möjligt berätta det för så många som möjligt?
Och den här som enorma passionen för journalistiken och att vara bäst, som du har och verkligen driver och som finns, som också sitter i väggarna här. Det är ju den som gör att vi också blir det här mediehuset som är omtalat och som folk pratar om och kommer med nyheter som avsätter generaldirektörer och så vidare. Och sen samtidigt måste man ha koll på arbetsmiljön. Och vi har ju goda resultat av arbetsmiljöundersökning av en anledning. För att det har bedrivits ett stort arbete och bedrivits många diskussioner. Det går inte att slå sig till ro där. Och man får respekt för att det kanske finns sånt som inte har kommit fram. Och det kanske finns folk som inte har berättat. Ja, men det får man ju vara ödmjuk för. Men av vad vi kan se så har vi idag en i huvudsak bra arbetsmiljö. Och det är jag väldigt glad för. En annan bild då, förutom terrorn då, som har målats upp av Dagens ETC, är ju den om kvinnohatet. Och den tycker jag är mycket, den är mindre, mycket mindre komplicerad att prata om, för att det är faktiskt nonsens. Det finns inte minsta spår av detta i medarbetarundersökningen, inte ens i fritextsvaren. Och det är inget som vi i ledningen hör från medarbetarna. Och då kan man ju säga att alla är rädda för att berätta, liksom till och med för att yppa detta anonymt i en undersökning. Men alltså, när jag tittar ut här från poddstudion ut på redaktionen, det jag ser är ju att mer än hälften av redaktionsledningen är kvinnor. Fler än hälften i affärsområdets operativa ledningsgrupp är kvinnor. Och Expressen är ju fullt av kvinnliga medarbetare och profiler som verkligen kan tala för sig och som gör det också. Sen vet ju jag att det en gång i tiden inte var så kul, lindrigt uttryckt, att vara ensam eller en av få kvinnliga medarbetare på sporten eller ibland på desken. Så har det tyvärr sett ut. Och det vet vi. Och Sverige i stort har liksom också utvecklats sedan den tiden, och Expressen tack och lov med det. Men idag är inte det, att det skulle liksom härska något kvinnohat här inne, det är faktiskt trams.
Men vad gäller siffror, det tycker jag man ändå ska stanna till lite där. Ja, det är en majoritet nu, och det kanske varit det tidigare också, kvinnor i redaktionsledningen. Men historiskt har det ju varit fler män som är chefer, för det är det som förr var de tunga områdena, kriminaljournalistik, politik, gräv. Och där finns det fortfarande en majoritet män som arbetsledare just de områdena.
Ja, men jag ser verkligen inte att det är perfekt. Det vore ju helt bisarrt om man sa att en redaktion var klar. Det finns ju mer att göra, och Expressen är ju en liberal feministisk tidning. Jämställdhet är en del av vår publicistiska idé. Så att här, det går inte att slå sig till ro eller så att vi är nöjda eller att det inte finns några problem alls eller att inget kan bli bättre. Utan det här är ju någonting man måste ta ständigt nya initiativ kring.
Det som man känner efter ett julbord igår, det som träning, det tar aldrig slut. Men jag ska säga att när, vi borde kanske pratat om Dagens ETC-publiceringen redan förra fredagen. Men efter att den artikeln kom så gick jag rakt in i ett möte med redaktionsledningens arbetsutskott och min redaktionskollega, och det var Lina Modin, och det var du, Karin, och det var intäktschef Josefina Rickart, och så var det Claes Granström. Efter det så kontaktade jag Nyhetsdesken om ett förslag till en ändring då.
Ja, bra, Magnus. Ja.
Och då var det nyhetschefen Sara Karlsson som han hade detta. Och sen hade jag kontakt med vår krigskorrespondent Magda Gad som var i Kongo. Och sen samtalade jag om vad Magda hade förmedlat med då Johanna Cardell, att jag nu lyfter fram de kvinnor som vi har, utan det var de här personerna jag hade kontakt med. Det slog mig samtidigt som då den här kritiken finns om att det skulle vara så här idag.
Ja, att inga kvinnor kan komma fram och så. Men som du sa med träningen här, att det tar alldeles slut. Ja, men är Expressen fortfarande idag en del av ett större samhälle med allt vad det innebär av normer och könsroller och sådana strukturer? Ja, men det är vi ju. Det går ju inte att slå sig till ro. Jag menar, har kvinnor någon gång på Expressen eller fortfarande idag känt att någon man har sagt samma sak som man själv på ett möte? Alla de här klassiska sakerna. Det är klart att det händer. Det är klart att vi är en del av ett samhälle med en mansnorm, och det också märks på Expressen. Jag menar, självklart. Självklart.
Och det talas ju ofta om att man rekryterar eller väljer folk som är lik en själv. Och det har suttit många män historiskt på höga positioner på Expressen som på andra ställen. Och det har tagit, borde ha gått fortare ända på det. Ja.
Ja, vi har fortfarande bara haft en kvinnlig chefredaktör till exempel. En kvinnlig vd. Ja, men just det här vad gäller kränkande särbehandling då, diskriminering just vad gäller kön, där presterar ju faktiskt Expressen i absolut toppklassen av alla företag som gör den här medarbetarundersökningen. Det här är en sån som hundratals, kanske tusentals företag gör. Och vi hade en person och flera hundra då som kände att de hade blivit utsatta för någon slags diskriminering, negativ särbehandling, kränkande särbehandling, vilket är väldigt lite. Helst vill man ju ha noll. Men just här så måste man säga att det är ett väldigt bra resultat. Presterar väldigt bra mot benchmark, som vår vd Anders Eriksson skulle säga.
Och vi är också stolta över att vi blev Sveriges största sajt bland kvinnor här om året. Och alltså har en högre andel bland kvinnor än vad vi har bland män.
Ja, och vi har ju försökt jobba väldigt aktivt med att bättre mix i nyheterna så att man tilltalar kvinnor och män, och där kan ibland så vara lätt att man så glömmer man bort det ett tag för att man är mitt i något nyhetsrace, bara vänta nu, när det är alldeles för många män på sajten igen. Så att de här arbetet kräver ju initiativ i alla delar hela tiden. Men de här svepande grejerna om en sexistisk grabbkultur, så vad menar man med en grabbkultur? För mig är det i alla fall väldigt förknippat med liksom ett sexualiserat språkbruk, ett öppet nedvärderande av kvinnor. Det har jag personligen aldrig mött under mina 15 år på Expressen. Det har säkert funnits platser på Expressen där kvinnor har mött det. Jag har själv inte gjort det. Men det är ju absolut ingenting som finns idag, skulle jag säga. Det är ingenting vi ser. Det är så himla hemskt att se den bilden målas upp nu. Och vi påminner medarbetarna ofta om alla olika vägar det finns att larma om missförhållanden eller incidenter eller allvarliga kritik. Man kan vända sig till sin chef, till andra chefer, till huvudskyddsombudet, till HR eller till och med till Bonniers anonyma visselblåsartjänst som har en bästa möjliga sekretess. Så att vi har ju det som anslag på väggarna och försöker påminna om det för att man just inte ska vara ovetande om om saker som behöver hanteras eller åtgärdas. Ja, men, så det är då om kvinnohatet. Och så har vi det här med sekten Expressen. Vi skojade om det här om avsnittet om sekten Expressen. Det är liksom nästan som ett skämt.
Det var vårdslöst mot alla dödsoffer för sekter genom tiderna, Charles Manson.
Ja, jo, sekt i ordets bokstavliga bemärkelse. Ja. Kanske ingen påstått. Men...
Jag kollar här, 7 punkter som definierar en sekt. 1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna. Är det så? Om man inte följer normerna blir man fråntad.
Ja, vi har en kvalitetspolicy som man måste följa, så att det är viss mån sant.
Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap i jämförelse med andra individer som inte är en del av sekten. Vi tror oss veta bättre.
Kanske ibland.
Sekten är vanligen i konflikt med som omgivning.
Ja, jo. Man kan bocka den också.
Inom sig är sekten vanlig en egalitär, det vill säga alla troende inom sekten är ett prästerskap.
Ja, det tycker jag inte.
Sekten är etisk och asketisk, det vill säga att sekten har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp för att förbättra sig själva.
Ja, men att man ska göra sitt bästa, kan man väl säga.
Sekten är totalitär, det vill säga den kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv utifrån sektens olika kriterier och gruppnormer.
Ja, vi var inne på då höga krav på medarbetare och engagera sig på obekväma tider och så. Så i den meningen, ja, men man ska också kunna ha ett liv och folk går här hämta på förskola och hej och hå. Så att det låter lite too much kanske, kan jag tycka. Ja, men man skojar ju ibland om det här med sekten. Ja, det finns ju stråk liksom på en kvällstidning. Man är en offensiv publicist och man gör... publiceringar ibland som tänjer på gränserna och man får mycket kritik och är i debatten. Och då finns det ett behov av att kollegor stöttar varandra och att man är lite vi mot världen för att man ska orka. Så att den meningen att man liksom inte gaddar ihop sig då, förlåt uttrycket i Expressens sammanhang, men jag upplever inte att det ska vara någon, som du vet, den här absoluta kraven på lojalitet, att man inte skulle få, du vet, sektledaren som chefredaktör. Ja, men det blir absurt. Jag upplever att vi verkligen uppmuntrar att man säger sin mening och kan ha invändningar och att det är bara så man kan utveckla en publicistisk arbetsplats, att man har en diskussion där man kan ha olika åsikter. Jag säger ofta det ibland när jag är med på liksom nyhetsmöten där man ska liksom svara på frågor om publicering och sådär. Man måste faktiskt inte hålla med. Man måste inte tycka att Claes Granström har tagit ett bra utgivarbeslut.
Men jag tycker att vi måste nämna här också alla fantastiska medarbetare som då gjort så fantastisk journalistik under de här åren och verkligen nått ut till så många. Och fortfarande det senaste året så har ju flera av Sveriges bästa journalister velat komma till Expressen. Helena Gissén kom från TV4 från sin roll som politisk kommentator där till att bli politisk reporter på Expressen. Amina Mansour, vald till årets folkbildare på Dagens Nyheter, väljer att komma till Expressen. Helena Trus, en av Aftonbladets mest respekterade medarbetare under många år, väljer att komma till Expressen. Mattias Karlsson som har vunnit guldspaden och har en otroligt fin position på Dagens Nyheter valde att komma till, ska snart börja på Expressen, och även Kristin Lundell på spåret vinnaren ska snart börja hos oss. Så det här är ju personer som alla kommer förhoppningsvis att ge Expressens publik ett ännu bättre innehåll och förhoppningsvis också har gjort sin research innan de väljer att börja här.
Ja, det tror jag att de har gjort. Det här är inga personer som inte har några andra valmöjligheter.
Anna Gullberg glömde vi nämna. Också började på Expressen det senaste året. Och det var hon som hade den stora intervjun med Ida Karkiainen uppifrån Haparanda om sydstatsflaggan utifrån den här nyheten.
Det var hennes första vecka som anställd, så att hon gjorde en fantastisk
start. Hon jobbade som frilanser året dessförinnan.
Precis. Men du, nu som jag sagt, den där agila coachen, ring hen omedelbart. Nu har till och med jag fått lite överdos av Expressen, tror jag. Vi hörs nästa vecka, va?
Ha det bra.
Hej då. Gonna have to be a different man. Thou may change me.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.